kväll och välkomna till Värnamo församlings närradio och programmet Bibeltimman. Ja, här ska du få lyssna till bibelförklaringar med Håkan Sundliden och dessa kommer från Värnamo kyrka. Observera att bibelförklaringarna har uppehåll fram till i september månad. Just nu går Håkan Sundliden igenom första Thessalonikerbrevet och detta är del 19, den sista delen. Men nu till Värnamo kyrka och Håkan Sundliden.
Jag tror vi gör som så då att vi läser där från vers 23. Jag tror att vi förra gången läste vers 23 och 24 och vi hann ju inte gå igenom det där med ande, själ och kropp, så vi ska fortsätta där. Och eftersom vi ska fortsätta med ande, själ och kropp så kan det passa att vi läser alltihopa. Alltså från vers 23. Må fridens Gud själv helga er helt och fullt. Och må er ande, själ och kropp bevaras hela, så att ni är utan fläck vid vår Herre Jesu Kristi ankomst. Trofast är han som har kallat er, han skall också utföra sitt verk. Bröder, be även för oss. Hälsa alla bröderna med en helig kyss. Jag uppmanar er allvarligt i Herren att se till att brevet blir uppläst för alla bröderna. Vår Herre Jesu nåd vare med er. Så där har vi det, ja. Och bara som en kort repetition då för flera stycken här nu som inte var med. Och nu är vi mitt inne i ett ämne, det här med ande, själ och kropp. Jag vill bara visa på en sak som man inte kan se här, men det står i texten: helga er helt och fullt. Helt och fullt, det heter holokleron på grekiska. Det är samma ord som i holism. Och jag vet inte om det är något känt ord, men holistisk syn på verkligheten och en holistisk syn på människan, eller holismen för all del som lära, är någonting som kommer mer och mer och som blir allt vanligare ord som man hör. Och det handlar helt enkelt om att helheten finns i delarna och att varje del blir meningsfull först i helheten. Så att det är en helhetssyn, en holistisk syn. Och det är alltså den synen som Paulus här har på människan. Människan helt och fullt, så att säga. Hela människan, en holistisk syn på människan. Och det säger inte bara att människan är en helhet, ande, själ och kropp. Utan det säger också att människan är en del i en ännu större helhet. Hon är en del i mänskligheten, skulle vi kunna säga. Eller mänskligheten är en del i tillvaron i stort. Tillvaron i stort finns i mänskligheten. Mänskligheten finns representerad i varje människa. Så samverkar de med varandra. Det är en holistisk syn. Nu kanske han, jag vet inte, jag ska låta det vara osagt om han tänkte så holistiskt. Men så mycket kan man ändå säga att i Gamla testamentet, den judiska tron, så har man den helhetssynen. Så att även om inte läran, holismen som lära var känd, så var ändå sättet att tänka och se på det hela känt. Och sen står det då ande, själ och kropp. Och då så sa jag det förra gången att det finns ju undervisning i våra sammanhang där man undervisar om ande, själ och kropp på ett sånt sätt så att det framstår som om det vore tre olika delar. Och det kanske man kan göra då utifrån den där versen, ande, själ och kropp. Men jag sa också det, jag varnade för det, därför att det är att övertolka det hela. Därför att Paulus poäng här, det är ju inte att säga att det är tre delar, utan hans poäng är ju att det är en helhet. Så att samtidigt så ska man inte förneka att det finns tre stycken olika perspektiv, skulle man kunna säga. Därför att säga att det är tre delar är lite farligt. Om man inte med tre delar talar om det på samma sätt som vi talar om treenigheten. Jag ska strax repetera det också. Men man kunde höra undervisning för en 20 år sedan är det nog nu. Där man sa att människan är en ande. Har en själ. Och bor i en kropp. Och det kan låta fint. Och sen kan man då hitta bibelversar som styrker det här. Det är bara det att man löper risken att övertolka det i ett steg till, va? Och det har jag hört sån undervisning också som har sagt så här att människans ande är preexistent, är evig. Men människan är ju inte en ande isolerad. Och hon har inte funnits innan hon skapades. Även om vi tror att vi genom att vi har fått ande, för det fick vi skapelseögonblicket, så tror vi ändå att vi ska ha en evig gemenskap med Gud. Men det finns ändå en början, för vi är skapade. Och sen så sa vi då det att när vi hade varnat för den eller visat på den kritiken, så sa jag ändå så här att samtidigt ska man inte förneka att det faktiskt står ande, själ och kropp. Och någonting tänkte sig Paulus säkert med de där orden. Och då formulerar vi det som så att det finns en andlig dimension hos människan, en själslig dimension och en kroppslig dimension. Det är i den andliga dimensionen, i den andliga relationen, som vi har gemenskap med Gud. För det har vi ju inte på ett kroppsligt sätt, och knappast på ett själsligt sätt heller till en början. Vi ska strax komma tillbaka till det. Men vi har en andlig relation till Gud. Och på samma sätt så har vi en kroppslig relation till vår omgivning. Om det är med andra människor eller andra objekt, stolar och bänkar och predikstol, så har vi ju en sån relation till föremålen runt omkring oss. Det är ju inte en andlig relation i första hand, utan det är ju en kroppslig relation. Och så den själsliga relationen, alltså vårt sätt att tänka och att vilja, som tänka framförallt intellekt, känslor, viljan, det finns i det själsliga dimensionen. Sen sa jag det också att skapelseberättelsen är ju rätt belysande, därför att i skapelsen så står det, första Mosebok 1:26 och första Mosebok 2:7 och följande, så står det att Gud kallar människan för sin avbild. Låt oss göra människor till vår avbild. Och det är tre saker som jag ska gå igenom med ande, själ och kropp. Och det första är det här att människan är treenig. Alltså den kristna kyrkan tror ju att låt oss göra människor till vår avbild. Det är alltså att Gud är treenig. Gud är inte en isolerad personlighet, utan han är en sammansatt personlighet, fader, son och helig ande. Treenigheten. Och när Gud säger låt oss göra människor till vår avbild, så föreställer vi oss då att människan också är en liten treenighet. Vi kan använda då ande, själ och kropp. Och sen när det berättas då om hur människan skapades, så står det att människan skapades av stoft från jorden. Det är alltså det kroppsliga, det materiella. Och när människans kropp var skapad, så inblåste Gud sin livsande, alltså den heliga ande, gav henne del av sitt eget liv, av han som är livet. Och så blev människan en levande varelse, nefers på hebreiska, eller psyche på grekiska. Nu tänkte sig judarna människan som en, hade betoningen på det kroppsliga, kan man säga. Så människan är en besjälad kropp. På 300-talet före Kristus, när vi kommer till de grekiska filosoferna och Aristoteles till exempel, så talar han också om människan som treenig, om ande, själ och kropp. Men han har betoningen på psyche, på själen. Och där har människan så att säga sitt centrum. Men det spelar ju mindre roll. Det som är intressant i sammanhanget är att de här tre relationerna går igen. Nåja, det var det om människan som treenighet, som treenig. Och jag hade också med då att den där trefallen återkommer i den judiska trosbekännelsen. För där står det: du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, eller av hela din ande, av hela ditt innersta, och av hela din själ, och av hela din kraft eller kropp, med allt vad du äger och har alltså. Så där kommer de igen, de tre relationerna. Så vi har alltså anden eller hjärtat, och sedan så har vi själen, livet, eller som Aristoteles kallar det för personligheten, och så har vi kroppen och de kroppsliga relationerna, det materiella. Och innan syndafallet så beskrivs människan i Gamla testamentet som att hon är uppåtvänd, hon är helt vänd emot Gud. Hon vandrar tillsammans med Gud i paradiset, hon ser honom, hon samtalar med honom, och är helt öppen inför Gud. vandrar i enlighet med Guds vilja. Efter syndafallet så blir människan vänd neråt mot det materiella, mot det jordiska, mot själviskheten, mot ägandet, mot habegäret och allt det här som finns, som binder oss till jorden och till det förgängliga, det man vill lägga under sig. Och det här beskrivs då som roten till all mänsklig ondska egentligen. Människan är kluven. Hon är kluven därför att hon är helt upptagen med det jordiska och med det inomvärldsliga, samtidigt som det finns en längtan i hennes innersta tillbaka till paradiset eller till gemenskapen med Gud. Och den här kluvenheten, den här åtskillnaden som vi kallar för synden. Vi hann också med att säga det att i den meningen, synden betyder ju att vi är skilda ifrån Gud. Vi fick lämna paradiset och vi skildes ifrån Gud och vi blev upptagna med oss själva och med det inomvärldsliga. Slutet på synden är döden. Jag ska komma tillbaka till det. Och egentligen så har döden redan börjat, nämligen i den meningen att vi är skilda ifrån Gud, från Herren som är livgivaren. Så nu lever vi 70 eller 80 år som det står i skriften, om vårt liv blir långt. Vi lever upp det som vi redan har fått, så att säga, men vi har inte den livsförbindelsen, utan vi är i en mening döda i förhållande till Gud. Vi tittade också på två bibelställen där det faktiskt står just på det sättet, och det var Efesierbrevet 2:1 och Kolosserbrevet 2:13. Vi kan bara läsa Efesierbrevet 2:1. Där skriver Paulus till de kristna i Efesus: också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder. Tidigare levde ni i dem på den här världens vis och följde härskaren över luftens välde, den ande som nu är verksam i olydnadens söner. Bland dem var vi alla en gång när vi följde våra syndiga begär och gjorde vad köttet och sinnet ville. Av naturen var vi vredens barn, vi liksom de andra. Här handlar det inte om att man gör syndiga handlingar, att man tänker fel eller ofullkomligt, utan här handlar det om en livsinriktning. Här handlar det om att leva helt upptagen med sig själv och skild från Gud. Sånt var vårt liv, och det kallas då för att man är död i andlig mening. Och det är ju det här som är bakgrunden till att vi måste födas på nytt. Vi slog upp och läste i Lukas evangeliets 15 kapitel om den förlorade sonen. Ni vet, han som kommer tillbaka, och den hemmavarande sonen blir ju irriterad över det här, och han surar ihop ordentligt. Och då så säger pappan, då när de ställer till fest, så säger han, det här är ju en liknelse som Jesus ger, då säger han: men nu ska vi ha fest, nu ska vi vara glada, för er son som var död har fått liv igen. Och den där bilden utav det, att anden får liv igen, hittar hem, eller att Gud på nytt tänder den här lågan i människans innersta, den finns ju också i Johannes 3. Jesus samtal med Nikodemus, när Jesus säger till Nikodemus att människan måste födas på nytt, och också säger det att det som är fött av kött är kött, det som är fött av ande är ande. Och så talar han om att vi måste bli födda på nytt. Så ungefär där slutade vi förra gången, och nu vill jag gå vidare med ett bibelord i Jesaja 1 som vi inte slog upp förra gången. Och då har jag lämnat det här med människan som treenig och vill nu fördjupa mig i det att människan är antingen andligt död eller andligt levande. Jag vill tala lite grann om försoningen, och jag vill visa hur den nya födelsen går till och vad som är skillnaden mellan en människa som lever skild från Gud och en som lever i gemenskap med Gud. Där i Jesaja 1 så beskrivs då ifrån vers 4. Det här är en beskrivning, det finns naturligtvis många andra bibelställen som vi inte hinner eller har skäl heller kanske att slå upp, utan det här är en sån där beskrivning av människan som jag tycker är talande nog. Jesaja 1:4: ve dig, du syndiga släkte, du skuldbelastade folk, ni ogärningsmäns avkomma, ni vanartiga barn som har övergivit Herren. föraktat Israels helige och vikit bort ifrån honom. Var ska man mer slå er då ni fortsätter i trolöshet? Hela huvudet är sjukt och hela hjärtat svagt. Från fotbladet upp till huvudet finns inget helt. Bara blåmärken, ärr och öppna sår som inte är urkramade eller ombundna eller lindrade med olja. Och så vidare. Så beskrivs alltså syndafallet. Eller människans fördärv, den fallna naturen, den kötsliga naturen. Det finns ju flera olika sätt att tala om den fallna människan. Men den fallna människan är ett sånt där ord. Eller köttet helt enkelt. Kötsliga naturen, det är väl de vanligaste orden i Nya Testamentet. Och det är den här tuddelningen. Det som behövs här nu, om du tittar i samma kapitel, vers 18. Alltså Jesaja 1:18. Här står det: kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren. Om era synder än är blodröda skall de bli snövita. Om de än är röda som scharlakan skall de bli vita som ull. Om ni är villiga att höra ska ni få äta landets goda. Men om ni vägrar och är motsträviga ska ni förtäras av svärd. Ty så har Herrens mun talat. Men här finns alltså en öppning till, i vers 16, till det vi kallar för försoning. Eller bara soning. När Herren och mänskligheten här försonas, då finns det alltså möjlighet att allting ställs till rätta igen. Det är två saker som behövs alltså för oss människor. Det ena är försoning med Gud. Och det andra är att vi får del av Guds ande på nytt. Att linjen från Herren, livgivaren till oss, upprättas. Så att vi på nytt kan ta emot det eviga livet. Båda de två sakerna behövs. Och det var därför som Jesus kom. Det står i Johannes 10:10 att tjuven har kommit för att stjäla, slakta och förgöra. Och så säger Jesus: men jag har kommit för att de ska ha liv, och liv i övernog. Jag minns vid ett tillfälle, det här är många år sedan, när jag var skolpräst i Stockholm. Och jag var ute på något gymnasium där och talade om de här sakerna. Eller jag skulle svara på frågor, rättare sagt. Och det var ju allt möjligt om evolutionen och lidandets problem och om man verkligen kunde tro på Jesus och hur mycket som helst. Det var rätt snurrigt och intensivt i ett par timmar. Sen precis på slutet så är det en kille som säger så här: ja men Håkan, hur ska vi sammanfatta allt det här nu? Vad är själva poängen med allt det här? Och jag minns att jag blev svaret skyldig. Eller han talade om det här, vi kom in på korset. Och jag blev svaret skyldig, tänkte mycket på det när jag åkte hem. Och så när jag bad där på tunnelbanan, så kom det ett ord till mig och en förståelse. Det var det här ordet: jag har kommit för att de ska ha liv och övernog med liv. Och så blev det tydligt för mig: men för att det ska kunna ske så måste försoningen först äga rum. Så de två sakerna hör ihop. Man kan inte tänka som en del gärna vill tänka, att ja men Gud ska ju förlåta, Gud ska liksom välsigna oss och Gud ska ge nytt liv och Gud ska förlåta oss och Gud ska helbrägda oss och så vidare, om man inte också tänker på att det finns ett pris att betala, att det är min försoning som måste äga rum i första hand innan kanalerna så att säga öppnas igen. Jag ska fördjupa mig i det där. Det hebreiska ordet kipper, som betyder sona, det är grundordet för försoning. Det betyder ta bort eller utplåna. Nu är det förvisso så att den etymologiska betydelsen av kipper, av det hebreiska kipper, är lite oklart. Man vet inte om det här hebreiska ord kipper ska knytas till ett ord ifrån till det gamla Babylonien eller till något arabiskt språk. Man är lite osäker på grundbetydelsen. Men när det, även om det är lite osäkert, för då skulle det kunna, det ena betydelsen, den som jag förfäktar då, va, det är att det betyder utplåna, ta bort. Även om det skulle vara så att den etymologiska betydelsen är lite oklar, så är det ju inte det som är det viktiga, utan det viktiga är ju hur talas det i Bibeln om det här. Vad är det bibliska innehållet i ordet kipär? Vad säger Gamla testamentet? Vad säger Gamla testamentet när man använder ordet kipär? För det kan man ju se av sammanhanget. Så det är det som är det intressanta. Och då drar jag den slutsatsen att det här handlar om att ta bort eller att utplåna. Och nu är det här då som är viktigt. Att synden som vi har begått och som alla människor har begått, detta att vi är skilda ifrån Gud och att vi gör sånt som är fel, det drar med nödvändighet på sig Guds vrede. Därför att Gud är helig. Och heligheten kan inte ha gemenskap med något oheligt, med något syndigt. Kan inte släppa in det eller ge utrymme för det. Det finns inga möjligheter. Dessutom är det så här att när Gud skapade oss människor, det här blev så klart för mig när jag förberedde mig på eftermiddagen. När Gud skapade oss människor, då skapade ju han oss så att vi var fullkomliga till ande, själ och kropp. Fullkomliga och heliga. Vårt liv, det mänskliga livet, är heligt. Och när synden sen kommer in i detta mänskliga liv, detta heliga liv, i våra liv, då förstörs det heliga. Och då har du den här konfrontationen på en gång. Synden måste dra på sig Guds vrede. Och försyndelsen på allt liv, för allt liv är heligt. Allt brott mot livet som sådant är syndigt. Därför att man bryter sönder någonting som från början är heligt. Så det betyder att, och det betyder att när Guds vrede kommer till eller möter det syndiga, då drabbas människan ofrånkomligen av död. Därför att så helig är Gud. Skulle Gud, som någon brukar uttrycka, om inte Luther sa så också, att skulle Gud uppenbara sig i sin helighet för oss, eller vi skulle se och förstå Gud sådan som han är, då skulle vi bara upplösas i atomer, vi skulle försvinna i ett intet. Vi har inga möjligheter att möta den upphöjde och den helige Guden. Utan döden är det nödvändiga resultatet. Men, och nu kommer ett stort men, Gud vill ju inte någon människas död. Han har skapat människan till sin avbild. Det Gud vill är naturligtvis att återföra människan till gemenskap med sig. Gud vill inte någon syndare död, eftersom han är kärlek och eftersom han älskar människan. Fortfarande så att synden slutar med död, och det kommer alltid att vara på det sättet. Och följaktligen så också när vi läser i Gamla testamentet, och särskilt när det kommer till grövre synder och uppenbara brott emot heligheten, så finns det ju dödsstraff. Ligger i sakens natur på något sätt. Men vanligare än dödsstraff, det är att man har ett substitut. Alltså man ersätter döden med ett substitut. Oftast i form av ett djur som offras. Och det djurets oskyldiga blod utgjuts. Och då räknas det till försoning. Vi kan slå upp i Andra Mosebok. Andra Mosebok 29. Vers 12. Nu plockar jag bara ut ett par tre versar här för att ni ska höra det här sägas. Vi kan inte gå igenom det stora sammanhanget, men det här handlar ju om offer. Och vad sa 29 vers 12 har jag skrivit här. Ja, just det. Du ska ta av tjurens blod och stryka det med fingret på altarets horn. Men allt det övriga blodet ska du hälla ut vid altarets fot. Titta i tredje Mosebok också. Det här är sånt som är obegripligt för den moderna människan, men som vi måste ändå ha med. Tredje Mosebok 4:6. Och han ska doppa sitt finger, alltså det är översteprästen här, eller han ska doppa sitt finger i blodet och stänka det 7 gånger inför Herrens ansikte framför förlåten till helgedomen. Och det står vidare där hur han ska bete sig, och det står i 5 kapitlet vers 9. Där står det också: han ska stänka något av syndoffrets blod på altarets sida, men det övriga blodet ska kramas ut vid foten av altaret. Detta är ett syndoffer. Alltså det syndiga livet måste raderas ut. Det syndiga livet måste tas bort. Det måste utplånas, förintas, och någonting nytt skapas och göras. När Paulus säger det på samma sätt i Romarbrevet 6:23, syndens lön är döden. Och därför så måste döden äga rum för att försoning ska äga rum i biblisk mening. Det finns ingen försoning i biblisk mening utan att någon dör, utan att ett liv betalas, utan att det här konsekvensen av synden, utan att den löses ut, utan att den förverkligas, utan att döden förverkligas. Då slår vi upp 3 Mosebok 17. Där står det något intressant. Hela det kapitlet handlar om blodets helighet. Och här får vi då en nyckel, kan man säga. Det står i vers 11. 3 Mosebok 17:11. Ty kroppens liv är i blodet. Och jag har givit er det till altaret, till att bringa försoning för era själar. Det är blodet som bringar försoning genom själen som är i det. När blodet utgjuts, då har ju livet utgjutits. Då har livet, blodet är ju så att säga vittnesbördet om att livet har gått över till döden, men livet finns fortfarande kvar i blodet. Och då har det här alltså dubbla betydelser. Därför det betyder dels att försoningen äger rum, ett liv har utgjutits, men det betyder också att ett liv förmedlas. Och därför så är den här versen en profetia om det som sker med Jesus och förklarar för oss vad Jesu blod betyder. Jesu blod är försoningsblodet. Han är försoningsoffret. När hans blod utgjuts för oss, för alla människor, då försonas mänskligheten med Gud genom Jesus Kristus. Samtidigt som du och jag får del av Jesu blod, så får vi ju del av hans liv. Och det var precis det här som han kom för att göra. Både att försona oss och för att ge sitt liv för oss. Vi tänker oftast på att ja, men han ger ju sitt liv, vi blir delaktiga av hans liv när den helige ande utgjuts. Ja, det är ju förvisso sant. Men egentligen så finns det där redan i blodet som ges till oss. Kristi blod för dig utgjutet. Nästa gång du tar emot nattvarden, då påminns du om försoningen, försoningsblodet, förbundsblodet, nya förbundet i mitt blod. Försoningen påminns om, och samtidigt så får du del utav det nya livet utav Jesu Kristi uppståndelseliv. Båda de sakerna. Paulus talar rätt så ingående om det här, och det kan vi inte heller gå igenom, men i Romarbrevet kapitel 5, 6, 7 och 8. Låt mig bara visa på några versar. Vi skulle vi vilja fördjupa oss i det här, men då skulle ni vilja ha ännu fler frågor när vi avslutar det här. Då skulle vi läsa alla verserna där i kapitel 5, 6, 7, 8. Men det gör vi inte, utan vi läser då bara i Romarbrevet 5, vers 6. Medan vi ännu var svaga, dog Kristus i ogudaktiga ställe. På samma sätt som tjuren slaktades därför att människorna hade syndat. Men här är inte någon tjur eller bockars blod, utan här är det Kristus som dör i de ogudaktigas ställe. Det är samma tankegång alltså. Du har det i vers 10. Om vi medan vi var Guds fiender blev försonade med Gud genom hans sons död, hur mycket säkrare ska vi då inte bli frälsta genom hans liv, när vi nu är försonade? Där ser du kopplingen mellan försoningen och hans sons död. Det blir ingen försoning utan död. Men när döden har inträtt, då finns det ingen som anklagar längre. Så när Kristus ger sitt liv, då blir det till försoning för mänskligheten. Kapitel 6, vers 10. Ty hans död var en död från synden en gång för alla. Men det liv han lever, alltså efter uppståndelsen, det lever han för Gud. Så nu är min älsklingsvers där i vers 11, men den ska vi inte läsa nu. Åttonde kapitlet. Där kan vi ta vers 3. Det som var omöjligt för lagen. Ja, vad var det för något då som var omöjligt för lagen? Jo, det var omöjligt för lagen att få någon ordning på dig och mig. Lagen säger du skall inte, du får inte. Men det blir ingen förändring i ditt liv för det. Lagen kunde inte vare sig försona eller frälsa eller ge liv. Det är omöjligt för lagen. Det var i och för sig aldrig lagens mening heller, men det är en annan historia. Men det som var omöjligt för lagen, vers 3, det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer. Han som till det yttre var lik en syndig människa och i hans kropp fördömde Gud synden. Lägg märke till de sista orden och stryk under dem ifall du har penna. I hans kropp, alltså i Jesu Kristi kropp, så fördömde Gud synden. Han dödade synden så att säga, utplånade synden, tog bort synden. När Kristi blod utgöts. Det här gjorde Kristus för alla människor. Så när Gud behöver inte gå till rätta med dig eller mig, utan Gud har gått till rätta med mänskligheten genom Jesus Kristus. Han har försonat världen med sig själv. Inte bara de kristna med sig själv, utan världen med sig själv. Så värdefull är Jesu Kristi död. Och därför så är det ju ett elände att det finns kristna människor som känner att ja, men jag har ju syndat och det kan ju för sig vara riktigt. Det vill jag inte ha några invändningar mot, för sådana är ju vi människor. Och den kötsliga naturen spelar spratt hela tiden och jag tycker att jag har en skuld och jag räcker aldrig till. Det är ingenting annat än att underskatta försoningen i Kristus Jesus. Ingenting av det som är brister eller sjukdomar eller svårigheter eller problem länder egentligen till våran skuld. För den är försonad på samma sätt som vi i Guds ögon är döda. Och det här är ju särskilt tydligt då genom det heliga dopet. För dopet är ju en begravning av den gamla människan. Det är ju det handlar om. Ja, men så är det ju inte i verkligheten, säger du. Jo, men det är det visst det. Därför att det som har skett efter dopet, det som sker genom tron, det är att nu lever jag, nu har jag fått en ny start. Nu har jag förbindelsen, har Gud upprättat förbindelsen med mig igen. Nu har jag liv av hans liv, ljus av hans liv. Och nu lever jag inför honom, också med mina ofullkomligheter och mina brister. Men det är inte mina ofullkomligheter och brister som är min livsinriktning eller någonting som jag tar fasta på eller böjer rygg under, utan min kraft går åt till att lyfta blicken och gå emot fulländningen, gå emot det som Kristus vill med mitt liv och med ditt liv. Det är det nya. Så nu lever inte längre jag, alltså den gamla meningen, den själviska människan, utan nu lever jag i tron på Kristus som har älskat mig och offrat sig själv för mig. Galaterbrevet 2:20. Och det är det här nya livet, den här nya livsinriktningen, den här mottagandet av evangeliet som är den kristnes livsstil. Och det är möjligt på grund av försoningen. Finns det ingen försoning så finns det inte heller något nytt liv. Men vi är försonade med Gud. Ja, hur går det där till nu då? Hur går försoningen till? Hur går den här nya födelsen, den här omvändelsen till i praktiken? Ja, vi ska titta på några bibelställen. Johannes evangeliet 1, vers 12. Och då är det ju som så att Johannes evangeliet, första kapitlet, det börjar ju med orden: i begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Detta var i begynnelsen hos Gud, genom det har allt blivit till. Ordet med stort O, det är ju Herren Jesus själv. Guds ord är personifierat i Jesus Kristus. Och det står också i vers 14: och ordet blev människa och tog sin boning ibland oss. Men i vers 12 så står det: åt alla dem som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn. Och alltså de som tar emot ordet, evangeliets ord, eller rättare sagt, de som tar emot Jesus Kristus som sin Herre och som sin försoning, som sitt försoningsoffer, de får rätten, eller makten som det står på grekiskan, att vara Guds barn åt de som tror på hans namn. Och de är födda inte av blod eller av köttets vilja eller av någon mans vilja, utan de är födda av Gud, födda på nytt. Det är ett Guds verk. Du kan se det också i första Petrusbrevet, eller det är kanske inte så enkelt att hitta det snabbt, men jag läser det. Första Petrus 1:23, där står det så här: ni är ju födda på nytt, inte av en förgänglig säd, utan genom en oförgänglig, genom Guds levande ord som består. Det är detta ord som har förkunnats för er. Alltså ni är födda på nytt genom att ni lyssnar till evangeliet och låter det sås ner i era hjärtan och växa till i era hjärtan. Och evangeliets ord är ingenting annat än Jesus Kristus själv. Det är Guds levande ord. Det är Gud själv som talar om försoningen, som gör dig delaktig utav den och som gör dig delaktig utav det nya livet. Så går det till. Det finns en annan underbar beskrivning i Johannes evangeliet som jag också tror jag vill ha med. Johannes 3, vers 14 och 15. Tredje kapitlet, det är ju där som Nikodemus frågar om hur man blir född på nytt. Ja, så är de en diskussion om det, och sen säger Jesus då i vers 14 och 15, och då kan man tycka att det är lite goddag yxskaft över det hela, för man förstår inte vad det har att göra med den nya födelsen. När han säger: liksom Mose upphöjde ormen i öknen, så måste människosonen bli upphöjd, för att var en som tror på honom ska ha evigt liv. Och så kommer den där kända versen: så älskade Gud världen att han sände sin son. Ja, vad säger den där versen då? Jo, det var ju som så att när Israels barn var i öknen och de där giftiga ormarna kom in, så dog ju folk som flugor där. Och då vänder man sig till Moses, som vänder sig till Herren, och så säger Herren: gör dig en orm av koppar och fäst den på en stång och sätt upp den. Och var en som ser upp på den där ska bli beskyddad och bli vid liv och inte drabbas av de här giftiga ormarna. Och så säger Jesus: på samma sätt måste människosonen bli upphöjd, alltså på Golgata kors, som en förbannad, som en giftig orm, som ett försoningsoffer, slaktat för vår skull, påskalam. För att var en som ser upp på det och får den insikten, oj, det här är för mig, där har det svaret, den människan får sitt liv förvandlat, föds på nytt. Så går den nya födelsen till. Det är samma sak alltså som att ta emot evangeliets ord, att ta emot försoningsoffret, påskalammet, ta emot Kristus som vår Herre och som vår befriare och som vår frälsare. När det här sker, då föds hon på nytt. Men titta i ordspråksboken, där finns en härlig vers. Jag tror vi läste den i slutet på förra veckan. Ordspråksboken kapitel 20. Vers 27. Där står nämligen: anden i människan är en Herrens lykta. Nu är vi tillbaka till det där med ande, själ och kropp. Anden i människan är en Herrens lykta. Jesus talar om det i bergspredikan, om ljuset i mig, om anden i mig är mörk. Vilket mörker är det då inte? Alltså om lampan som skulle brinna i mig, anden i mig, är släckt, är död. Vilket mörker blir det då inte i hela kroppen? Men det som händer i den nya födelsen, och när vi tar emot Herren Jesus Kristus och går in så att säga i relationen med Gud Fader genom Jesus Kristus. Det som händer, det är att anden föds på nytt, eller ljuset tänds här inne. Lampan här inne tänds. Jag tror jag påminner också om de där 10 jungfrurna som hade varsin lampa. Och 5 stycken var förståndiga, så de hade levande tro, de hade oljan. Och 5 stycken, de somnade in där. Och sen när brudgummen kommer så har de inget ljus i lampan, va? Och Jesus säger att vi ska se till att våra hjärtan är brinnande, eller vår lampa lyser inom oss. Jesus talar om sig själv som världens ljus, Johannes 8:12. Och vi förstår också när vi läser det där att vi blir delaktiga av det ljuset, precis som vi ger det här dopljuset till dem som döps. De får del av ljuset. Och vi kallas för världens ljus i bergspredikan, Matteus 5:14. Och vi hade det i första Thessalonikerbrevet 5:5, där Paulus säger: ni är ljusets barn. Det är Gud själv som tänder och upplyser vårt inre. Och så en sak till om det här då. Från och med denna stund, när vi har vänt oss om, när den nya födelsen har ägt rum, när det börjar lysa i vårt inre, från den stunden är vi kallade att vandra i helgelse. Från den stunden är vår livsinriktning bestämd som en livsinriktning mot Gud och mot Kristi återkomst, emot fulländningen som ligger framför oss. Och det är vår kallelse. Och när vi talar illa om andra människor, eller vi, vad det nu är för synder, då gör vi alltid motsatsen till det vi kallar det. Det är därför vi inte ska göra det, för det försinkar oss. Vi riskerar att gå fel till och med. Vi ska vara upptagna med den nya livsinriktningen, Guds ord och sakrament. Och det där med att vandra efter anden, det ska vi inte fördjupa oss i nu, utan jag bara liksom ger er tanken så ni kan knyta an själva sen. Det där med att vandra efter anden, eller ett liv i helgelse, det var idealet hos de första kristna, kyrkofäderna och särskilt ökenfäderna. Nu talar vi om 200-300-talet. De hade som ideal det renade hjärtat, och i förlängningen också människans helighet. Det var deras, så att säga, ideal är det bästa ordet jag kan hitta. Det där med idealen har ju skiftat lite grann, om man ser genom kyrkohistorien. Det finns olika saker som är viktiga. I vår tid är detta med det heligas gemenskap, alltså gemenskapen och upprättelsen av Kristi kropp, väldigt viktig. Men på den här tiden, eller på 200-300-talet, så var det hjärtats renhet. Då har vi talat om människan som treenig, och vi har talat om människan som andlig död eller som andligt levande. Och då har vi en sak till som jag vill ha med när vi talar om ande, själ och kropp. Och det är att säga någonting om skillnaden mellan anden och själen. För det här visar sig i den kristna efterföljelsen vara en sån där nyckel, spela en nyckelroll, eller vad ska jag säga, och en sån här, som en vattendelare. Det är skillnad mellan själsligt och andligt, och jag ska förklara någonting utav det också. Alltså varje människa, nu tänker jag då på människor som inte är kristna också. Jag sa ju det att efter syndafallet så blir människan, hon, från att ha varit vänd mot Gud, så blir hon upptagen med sig själv och vänd emot det förgängliga och att försöka vinna lycka i den här världen. Och att det då är människans olycka. Alltså från den stunden när människan är fördärvad och delad i sitt inre, så blir det paradoxalt nog så att människor ofta söker det jordiska, makten, positionerna, ägodelarna, just för att fylla det där tomrummet som egentligen bara Gud kan fylla. Alltså det blir paradoxalt fel. Man strävar efter det skapade istället för att sträva efter skaparen. Och det här är ju ett sätt att försöka glömma Gud, att förneka Gud. Man kan också säga att det är ett sätt att försöka möta sina andliga behov. Och det finns ju en uppsjö av varianter på det, inte minst i vår tid. Jag ska knyta an till någonting som också stärker det här med ande, själ och kropp. Det är nämligen så att i den ortodoxa kyrkan, eller rättare sagt de ortodoxa kyrkorna, för de är ju 7 stycken självständiga, i den ortodoxa teologin, där talar man ofta och gärna om ande, själ och kropp. Visserligen fortfarande som en helhet. Men då säger man om den andliga dimensionen hos oss människor. Man säger att det är framförallt förståndet och självmakten. Varje människa har självmakt. I den västerländska kyrkan så uttrycker vi det inte så. Utan vi uttrycker det som vi talar om människans fria vilja. Men det går ganska höga vågor när man diskuterar den fria viljan. För har vi fri vilja egentligen? Och hur begränsad är inte den? Och så vidare. Och så får man en diskussion som egentligen leder fel. Som leder fram till allt vad vi inte kan. Men i den österländska delen av kristenheten, där har man inte den diskussionen. Utan istället för att tala om människans fria vilja, talar man om människans självmakt. Det vill säga, varje människa har någonting, har tillräckligt för att börja fråga efter Gud. Och då får du plötsligt en helt annan syn på människan faktiskt i grund. Du får ett annat hopp till de mänskliga möjligheterna. Det betyder inte att människan har självmakt att ha gemenskap med Gud. För hon kan inte försona sig själv med Gud. Hon kan inte föda sig själv på nytt och så vidare, va? Men hon kan treva efter Gud, som Paulus säger i apostlärningarna. Människan kan understundom, vid olika tillfällen i livet, söka Gud genom sina sinnen. Hon kan lyssna till liknelser och ana. Hon kan förstå symboler till dels. Men inte ha gemenskap med Gud själv. Det här är vad jag skulle vilja kalla den själiska människan. Den som inte har fått liv i sin ande på nytt. Och om du tittar i första Korintierbrevet. Nu ska vi se vad Paulus säger där. Vi ska inte fördjupa oss i det här med det själsliga och andliga idag. För vi ska komma tillbaka till det när vi kommer till första Korintierbrevet. Och dessutom är det så här, tror jag, att det är lite svårt att undervisa om själsligt och andligt och skillnader däremellan. Därför att det är på något sätt någonting som vi själva behöver upptäcka. Alltså det är samma diskussion eller samma problematik som att jag tyckte att Gud sa till mig, eller Gud har talat till mig och sagt. Hur vet jag att det är Gud? Är det inte mina egna tankar? Alltså att urskilja det måste man öva sig i. Och det är väldigt svårt att undervisa med sån sak. Men när det är sagt, så är det ändå klart att det finns en skillnad. Titta i första Korintierbrevet 2. Vi läser från vers 10. Vi skulle kunna ha läst hela kapitlet, men vi hinner inte, och det finns inte skäl heller att fördjupa sig mera. Men vi läser från vers 10. För oss har Gud uppenbarat det, alltså det evangeliet då, va? Genom sin ande. anden utforskar allt, också djupen i Gud. Vem vet vad som finns i människan utom människans egen ande? Så vet heller ingen vad som är i Gud utom Guds ande. Men vi har inte fått världens ande, utan den ande som är från Gud, för att vi ska veta vad vi har fått av Gud. Stryk under de verserna. Vi har fått den ande som är från Gud, för att vi ska veta vad vi har fått av Gud. För det kan man inte veta annars. Det kan du bara veta genom anden. Detta förkunnar vi, vers 13 också. Inte med ord som mänsklig visdom lär, utan med ord som anden lär, när vi återger andliga ting med andliga ord. En oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds ande. Nu läser jag folkbibeln. Ja, visst, är det någon som har någon annan översättning? För visst stod det väl själisk människa i den förra översättningen? Åtminstone vill jag minnas att det stod så i 1917. En själisk människa tar inte emot det som tillhör Guds ande. Här står det en oandlig människa. Det är samma ord alltså. Det kan ni kolla i några översättningar. Jag är ganska säker på min sak. Det är dårskap för den själiska människan. Hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Den andliga människan däremot bedömer allt, men själv kan hon inte bedömas av någon. Titta också i en annan vers, Hebreerbrevet 4:12, eller jag läser den för er. Hebreerbrevet 4:12. Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom så att det skiljer själ och ande, led och märg. Och det, alltså Guds levande ord, är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Så det betyder alltså att när jag är lite osäker på ifall det är Gud som verkar i mitt liv eller om det är mitt eget påfund och så vidare, så finns det åtminstone en måttstock som jag kan använda, nämligen Guds levande ord, som vi ju tror är Nya testamentet, Jesu Kristi undervisning. Alltså när Herren verkar i mitt liv, så stämmer det överens med, jag känner igen den Jesus som jag har lärt känna i evangelierna. Den Jesus känner jag igen i mitt inre. Det finns en samstämmighet där. Skulle de kollidera med varandra eller säga olika saker, då är ju saken uppenbar. Så därför är Bibeln helig skrift för oss. Och det är ju inget annat än en tragedi att man håller på att överge Bibeln långt in i kristna sammanhang. För det är med den vi står och faller. Det är Guds levande ord, också det skrivna ordet, som är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Nu hinner vi ju som sagt inte fördjupa oss mer i det, men jag ville ha med det. Och vill bara slå fast en sak då till sist, nämligen att den själiska människan lyssnar på sig själv, lyssnar på sin omgivning, tar inte bara intryck utan formas utav denna världens sätt att tänka och vara, samhällets värderingar och så vidare. Den andliga människan tar emot beskydd, information och vägledning från Herren själv direkt i sin ande. Fåren känner den gode herdens röst. Och det är det här som vi behöver, så att säga, träna upp, om jag får uttrycka det lite enfaldigt kanske. Jag har också skrivit Johannes 4, vers 7 till och med 14. Det är den där berättelsen om den samariska kvinnan. Jesus kommer där och säger till henne, kan du ta upp vatten ur brunnen, för jag är törstig. Och så får hon inte något vatten, och så får de en diskussion om det levande vattnet. Och så säger Jesus till henne, om du förstod vem jag är, så skulle du säga ge mig av det levande vattnet, och jag skulle ge dig en brunn i ditt inre, där du skulle kunna hämta upp vatten när som helst. Du skulle bära den i ditt inre. Och den ska aldrig sina. Den är bättre än Jakobs brunn. Därifrån skulle du dricka dig otörstig. Det är alltså en bild på just det jag talar om. Den andliga människan som hämtar ifrån den andliga källan. Jag har också skrivit upp, även om jag inte slår upp det, Jeremia 2:13. Nu ska jag bara säga så här då till sist, för nu ser jag att måste vi avsluta här lite hastigt. Men det finns alltså en ganska stor skillnad mellan en människa som inte är kristen, som ännu inte har kommit till tro, å ena sidan, och en människa som har upptäckt andens liv, å andra sidan, alltså den nya födelsen. Det påverkar ju hela livsinriktningen. Så långt är det ju solklart, eller hur? Inga problem alls. Men det borde också påverka varifrån den andliga människan hämtar sin information och sin tröst och hämtar sin vägledning. Och en sak till. Det som sker i människans andliga liv påverkar också det själsliga och det kroppsliga. För ande, själ och kropp hänger ihop. Så de påverkar varandra. Och ett ord där som kan vara bra att tänka på, eller en hel saltarsalm, det är 107, Saltaren 107, 20 tänkte jag på. Men med det går vi över då till att avsluta. Nu har vi 2 minuter kvar på det som är kvar här. Vi bara påminna tillbaka då till slutverserna på första Tess 5. Nämligen att nu ber Paulus att de ska helgas helt och fullt till ande, själ och kropp, helt och fullt. Och eftersom tiden rinner ifrån oss, va, så gör vi enklast som att bara bläddra tillbaka ett blad till första Thessalonikerbrevet 3:13 som vi har gått igenom tidigare. Där står det, vi får ta vers 12 tror jag, för att få med hela meningen. Där säger Paulus: och må Herren låta er växa till och överflöda i kärleken till varandra och till alla människor, så som även vår kärlek till er gör, så att han styrker era hjärtan och gör er, nu kommer det, oförvitliga och heliga inför vår Gud och Fader, alltså fullkomliga till ande, själ och kropp, när vår Herre Jesus kommer med alla sina heliga. Det verkar som att Paulus tänker sig att fullbordandet utav den här helgelseprocessen sker vid Jesu återkomst. Och det är så vi tänker också. Vi får vandra i ödmjukhet, för vi är bara så att säga fullkomliga i principiell mening eller genom tron eller så. Men det finns ju en verklighet också. Till den verkligheten hör ju också att det syndiga, det gamla, det som är dödförklarat, det som är korsfärgt hos mig, det måste ju avklädas för att han ska kunna ikläda mig den nya människan på ett fullkomligt sätt i kroppens uppståndelse, kroppens förvandling. Och jag tror att den här tron då, som vi inte nu kan som sagt fördjupa oss i, men tron att vi ska bli fullkomliga när Kristus möter oss på ett fullkomligt sätt, det är en tro som vi behöver få tillbaka, som behöver vara levande för oss kristna. För den är, som att säga, inte bara en inspiration, utan den är en drivkraft hos oss också. Och det behöver vara levande gjort. Och nu är det så här att detta är det objektiva. Så här framställs det Guds ord. Men för dig och mig som individer verkar det aldrig bli riktigt självklart. Och det hänger ihop med nåden och tron. Om det vore självklart för oss, då vore det inte nåd. Därför så säger Paulus så här i vers 25: bröder, be även för oss. Alltså, vi är inte framme, utan be för oss att vi växer till, fortsätter att växa till i denna tro. Amen.
Du har lyssnat till Bibeltimman med bibelförklaringar från Värnamo kyrka. Detta var den 19:e och sista delen av första Thessalonikerbrevet. Observera att bibelförklaringarna har sommaruppehåll och återkommer i september. Närmast kommer här sändningar från Radio MF. Producent och tekniker för det här programmet har varit jag, David Lund, och jag vill önska dig en trevlig kväll.